Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Lilla Drevet som spelas in här i Kringlan Svenssons lägenhet i Malmö. Hej Kringlan.
Hej Liv.
Hej också Ola Söderholm.
Hej.
Och jag som programledare idag heter Liv Strömqvist. Vi ska alldeles strax gå vidare i programmet, men först det här.
Men innan dess så ska vi till Nordpolen som vill att, eller först till Nordpolen som Danmark vill ska erkännas som danskt territorium.
Mm. Danmark gör anspråk på Nordpolen.
Jag hoppar högt här där jag sitter.
Förstår du att det handlar om artisten Nordpolen?
Ja, den här sura göteborgaren. Eller han är inte från Göteborg.
Han är från Uppsala.
Men egentligen kanske dansk.
Mentalt är han en sånt surt emo som har gått på Samskolan i Göteborg. Mm. Men han föddes i fel stad.
Men är detta en sann nyhet? Att Danmark ska
Jag
tar inte om det här.
Det är podcast vi har alltid i världen. Det är långsamhetens lov.
Jag säger inte det ens.
Nej, men jag förstår vad du menar. De vill lägga sina smörbrödskladdiga fingrar på territoriet Nordpolen. Men varför skulle territoriet Nordpolen egentligen vara danskt?
Det danska utrikesdepartementet har lämnat in flera vetenskapliga rapporter till FN och menar bland annat att kontinentalsockeln hänger ihop med Grönland, som ju lyder under Danmark.
Aha.
Ja, och det första man tänker på när man hör det här är så här, ursäkta, har ni kvar Grönland? Och bara, ett, har ni fortfarande inte lämnat tillbaka Grönland? Frågetecken, frågetecken. Och två, om ni inte har gjort det, är det inte läge då att liksom hålla käften lite om det? Istället för att börja prata om Grönlands kontinentalsockel.
Men ja, också att det är så nationalstater funkar. Att det är den kontinentalsockel som man ligger på. Den har man. Allt som hamnar på den är ens.
Ja, just det. Det är inte som det här med folksjälen som kanske Sverigedemokraterna pratar om, som vi nog kommer återkomma till senare i programmet.
Det kommer vi definitivt göra.
Utan att det är kontinentalsocken så funkar med den danska nationalismen.
Just det.
Att det är den här, en stor massiv berggrund under oss som håller ihop oss.
Ja, precis. Jag tänkte just på den här danska nationalismen, för det har ju liksom att det känns ju lite symptomatiskt för Danmark att hålla på med det här. Just att Danmark är lite så här, de ska skriva en bok om Afrika, då döper de boken till Mitt Afrika. Att de liksom, och så här på senare tid har
fler exempel
trappat upp sin, men att man har liksom vant sig vid den här lite så här nationalist chauvinistiska sidan av Danmark som liksom kanske Dansk Folkeparti och så vidare har influerat till. Men just att de nu då inte bara tänker sitta där och rasistmumla om vilka ord de liksom fortfarande ska få använda i sina barnböcker eller hålla på att marknadsföra lille svarte sambo i uttryck överallt och så vidare. Utan de går liksom vidare nu då. Och jag tänker att det här kanske då bara är början på att bli en mycket mer sån gammaldags också nationalchauvinistisk stat. Skicka över drottning Margareta, skjuta, låta den där alkoholiserade prinsen, vad fan heter han, prins Joakim, han ska ragla omkring där, pissa på små djur, skjuta alla de isbjörnarna som finns tills alla dött, sy en sån jättelång mantel till drottning Margareta som ska vara så här flera kilometer lång, hon ska sitta och aska på den. Och döpa om hela Nordpolen till Norddanmark. Eller efter någon dansk, älskad dansk, Sanne Salomonsen landet.
Men ja, för alltså, vad ska de med? Bortsett från de här skämtexemplen du tog nu. Vad ska de, men jag vet inte så mycket om Nordpolen, mer än att det är något magnetiskt centrum.
Ja, det är en väldigt konstig nyhet faktiskt. Alltså, just det att göra anspråk på Lebensraum, det är inte något man har hört så ofta de senaste decennierna.
Tillräckligt ofta.
Ibland. Jo, men inte, ja, men det är ändå
inte från Danmark så mycket. Nej,
nej, inte från ändå europeiska länder. De senaste 70 åren har det ändå varit lite.
Nej,
ingenting man säger, pratar så högt om i alla fall.
Nej, men skulle man hålla på med något så skulle det vara så här, just den här grejen, varför har ni fortfarande kvar Grönland? Men det känns ju som att det är så jävla kall fråga för dem. De fortsätter. Yeah. Och vill ha, nej men precis, men de sa ju sådana saker, nu har inte jag klippt ut det, men de fortsatte ju säga så här, ja, men det är för att vi ska ha mer internationell power typ, för då har vi större landområden och det är för att vi vill bli en större spelare och sånt. Det bara sa de utan att hymla.
Men jag, alltså, ja, det var faktiskt konstigt, jag såg också det, att det var det så här, alltså anledningen till att vi vill göra det här, det är bara för att vi vill ha mer makt. Vi älskar makt. Härlig... Vi är makthungriga.
Alltså, att inte då,
alltså om ni tycker att det var något konstigt, så vi har inte förklara vad våra avsikter är. Det är att vi vill ha makt.
Men jag känner mig väldigt dum nu, för vem tillhör Nordpolen nu?
Ingen.
Det är sitt eget.
Ja, det är sitt eget, men det finns då någon form av konflikt där både Ryssland och Kanada tydligen har någon form av intresse. Och jag vet inte varför det har kommit upp på tapeten nu. Nej, liksom det, just
där
nu,
dyker ju Danmark upp som en otippad spelare.
Jag gissar att det är oljeborrning.
Ja, det har varit en slags herrelös hund på Tellus. Ja, och men nu det... så är det olika som är så här. Det är mitt.
Men den har ju varit värdelös. Men det är ju det, klimatförändringarna har gjort att isen har smält. Och man kan tydligen borra efter olja där isen har smält. Mm-hmm. Det är ju det som är någon slags kapplöpning om Arktis. Så
glaset var halvfullt där, tänkte alla, när de märkte att isarna smalt. Vi har ju fokuserat så mycket på de negativa effekterna.
Men alltså, många har tydligen liksom gjort lite anspråk i Kanada och Ryssland, men tydligen väldigt mycket mer modesta anspråk. Typ så här, sagt så här, kanske skulle ni kunna tänka att det kanske skulle kunna vara, även Ryssland har varit liksom nertonade om man jämför med det här. Som anses vara ganska...
Putin skulle inte gå ut och säga jag vill vara en större spelare som folk lyssnar på mer. Inte ens Putin säger det. Det krävs liksom, vad heter hon, statsministern? Helle Thorning-Schmidt som kan ha det liksom grova maktspråket. Björn Söder har ju varit lite stora grejen den här veckan. Mm. Det tar vi fasta på. Vi har Björn Söder-tema den här veckan i Lilla Drevet, kan man säga. Vi hyllar Björn Söder. Vi sitter här, vi har på oss klubbblazers, vi har skallepär-peruker. Vi försöker få till den här härligt intensiva pitbull-terrier-utstrålningen.
Ja.
Jag pratar, nej, jag kan inte riktigt handla.
Ganska bra.
Man vill gå fram till honom och lossa på en strips, ja. Man ska få lite mer luft.
Ja, precis. Det är det här att se ut som att man är så spänd i nacken, för att det är som att man har ett koppel som nätt och jämnt klarar av att hålla tillbaka en. Att ha den uppsynen. Så här att, men nu, den som håller i kopplet har nu sjukskrivits för utbrändhet. Nu. Liksom, att man, så här, man ska ha den där uppsynen att man när som helst kan göra ett utfall och byta ansiktet av en bebis.
Just
det är den looken vi sitter här och försöker få till nu. För att vi har Björn Söder-temafest.
Mm.
Man kanske ska ge lite bakgrund. Björn Söder är ju då...
Vi dricker kaffe ur högarnas krus. Björn Söders favorit. Kärl.
Men får ge lite bakgrund, så är då Björn Söder, sverigedemokraten som gjort skandal genom att i en intervju i Dagens Nyheter berätta att han är sverigedemokrat.
Mm.
Det är väl det som har hänt. De har legat lite lågt med vad som står i principprogrammet senaste åren, men nu bara sa han det.
Mm.
Att människorna i Sverige ska inte bara vara svenska medborgare, utan de ska också uppfylla de lite mer luddiga kraven. Att själva känna sig som svenskar och av andra uppfattas som svenskar.
Ja, precis. Jag tycker det har blivit en liten sammanblandning där. Och begreppen. Alltså, det var ju Sverigedemokraterna som låtsades att de inte var rasister. Men då har liksom folk blandat ihop det lite, så vi andra har också låtsas som att de inte är det. Och måste då bli förvånade när de är det.
Mm.
Det är det som har hänt. Det har varit en framgångsrikt av dem.
Ja,
bra låtsats.
Ja, precis. Och då kommer de liksom till den här konstiga situationen att folk kan kräva att någon ska avgå för att den tillhör det partiet den tillhör.
Mm.
Det som har hänt nu. Det är bara att krav på att Björn Söder ska lämna sitt uppdrag som riksdagens andre vice talman. På grund av att han har erkänt att han är sverigedemokrat. Men han sa bland annat i DN-intervjun att människor inte kan ha dubbla nationstillhörigheter. Reporten undrar om man inte kan vara både jude och svensk samtidigt. Och Söder svarade att de med judiskt ursprung som blivit svenskar har lämnat sin identitet. Att man kan inte känna samhörighet med den judiska nationen och den svenska nationen samtidigt. Det är antingen eller. Ja, han var helt enkelt sverigedemokrat.
Mm.
Sa att ett gott samhälle kräver att människorna i Sverige assimileras till en svensk folksjäl och att de avsäger sig eventuella tidigare nationaliteter. Folkens och staternas gränser ska sammanfalla. Men sen så var han med i Aktuellt i måndags.
Just det. Mm.
För att förklara sina uttalanden. Och då var det återigen lite det här då, reträtt till att inte längre erkänna att man är sverigedemokrat. Programledaren ställde samma fråga om att vara jude och svensk samtidigt. Om de utesluter varandra.
Men om man känner sig som svensk, men man känner sig också judisk, man känner sig också samisk.
Det är inga problem. Det är upp till, det är inte jag som politiker som ska berätta vad folk känner sig, utan det är upp till var och en.
Mm. Men jag blev så irriterad på Aktuellt programledaren för att hon högg inte på det att han sa motsatsen i den intervjun. Då sa han att jo, det är upp till mig. Att dels har jag förmågan att avgöra på vilka sätt det är möjligt för människor att känna identitet, och att det är en hörnsten då i hans politiska kamp att människor i Sverige ska känna på ett speciellt sätt. Och jag tänker liksom att det är väldigt bra om just det här kommer fram så mycket som möjligt. Att det här är inte bra för SD, den här grejen. Det är inte bra för deras Svensson-potential.
Nej.
Ni vet att de lovar att göra att man ska slippa dåligt samvete över att man är rik när man går runt på stan genom att förbjuda fattiga romer. Alltså det fattar jag, att det finns en svennepotential i det.
Just det.
Och att de så här lovar att det kommer finnas nog med pengar att bygga äldreboenden i guld om vi bara stänger av invandringen. Att det finns liksom en populism i det också, den enkla tvåstegsraketen.
Eller säga
stoppa invandring, sen pengar.
De som kommer hit är de som har mycket pengar att ta alla de pengarna och ge dem till de som bor där, och sen stänga gränserna. Ja, det finns ju tydlig svennepotential.
Ja, men det är en populism man kan fatta gå hem. Men det här folk- och nationsmystiken, jag tror inte ens att det är populism, det är bara weird för folk. Alltså tanken på att man inte själv kan välja hur man vill identifiera sig. Att inte säga upp till var och en att ha en känsla för mycket eller lite svensk eller jud eller kurd eller whatever man är, utan att politiker ska recensera den känslan. Alltså det är så i grunden antiliberalt tankesätt att det bara är rimligt för de här hardcore SD-arna. Ja, men det är som det här med höga näskrusen liksom, när de börjar resonera om sånt. Alltså vad att han sa där i DN-intervjun att det vanliga folket, eller allmogen som Björn Söder kallar det.
Ja, där tappar han ju många som inte vill identifiera sig som allmoge.
Men det tycker jag är lite obehagligt.
Vad de gillar.
Det tycker jag också är faktiskt lite obehagligt med det här. Att det är så att de har ju sagt det som jättemånga gånger hetsat så fruktansvärt mycket mot muslimer. Och sagt så här, muslimer är det största hotet mot civilisationen. De ska inte bo här, de kan inte bo med andra människor. Eller med svenskar då, och så vidare. Och då liksom att man har, men att det liksom kommer en väldigt mycket starkare reaktion när de börjar prata om samer eller judar eller så. Alltså förlåt, men jag kan känna lite att det också är så här, att det liksom är på något sätt mer sanktionerat att ha så här irrationella, liksom biologistgrundade känslor inför muslimer.
Men det SD menar är ju att svenskhet är något mer än medborgarskapet. Och det är det väl i och för sig. Alltså det är klart att svenskhet finns ungefär på samma sätt som att punken finns. Eller hur? Det kan ju vara jättekul att diskutera vad som är äkta och vad som är typiskt. Men det är en Fredrik Lindström-fråga. Liksom, det är inte en så mysig fråga för den lagstiftande församlingen. Men det jag inte fattar är att så många motdebattörer, att det är så många som inte har klarat av att säga det här. Även om att de i Sverige är svenskar på så vis att de är svenska medborgare, och i övrigt tänker jag inte lägga mig i hur de väljer att definiera sig. Att det blir sådana så här absurda diskussioner. De har sagt emot Björn Söder genom att säga samer är visst svenskar, kurder är visst svenskar, Zlatan är visst svensk. Då att man så accepterar premissen för debatten.
Jag hörde en same på radion som sa att vi var här först, så det är mer vårt land än Björn Söders. Och då tycker jag man har accepterat premissen ett varv för mycket nästan. Eller?
Ja, man accepterar premissen av att politiken måste fastställa en definition av svenskhet bortom medborgarskapet, och man har en ännu strängare definition än Björn Söder. Det är så han jobbar. Ja, men för att det annars är det som att de som accepterar den här premissen då, som säger att kurder är visst svenskar, de accepterar då premissen för debatten, men att definitionen bara ska vara lite vidare än Björn Söders. Men då att problemet är inte att du recenserar hur svenska eller osvenska människor är här. Problemet är att du har fel slags recension. Recensera bättre. Du vill ha en annan recension.
Just det.
Fyra getingar till kurderna. Ja, men det är så typiskt Sverige, om jag ska recensera svenskhet, att vara så, här, så dålig på sådana här liberala självklarheter. Men det är också ganska typiskt att man blir bara irriterad på då slarviga journalister och slarviga motdebattörer. För att det är nästan så här en för låg ribba att hoppa över att börja raljera över Björn Söder.
Ja.
Alltså man orkar inte att det ska vara på den nivån. Att man så här ska göra satir mot blod- och jordsnationalism. Att där ska vi placera stridslinjen. Att vi ska börja om, utvecklingen av progressivt tänkande ska liksom börja om vid Voltaire. Skitsamma, det här är inte så viktigt. Frågan är då om Björn Söder kommer att sparkas. Troligen inte, eftersom han bara upprepade principprogrammet. Vikarierande partiledaren Mattias Karlssons krishantering när han skulle kommentera Björn Söders skandaluttalanden var retweet.
Ja, men är inte grejen liksom så här med, alltså Björn Söder är ju egentligen ett av många fel med han som vice talman är ju att han är för ung. Det är ju en post när man liksom är färdig som liksom aktiv politiker, när man liksom har tröttnat på att ta den här typen av fighter, så blir det liksom automatiskt ett lite mer apolitiskt ämbete. Men han är ju liksom han står ju på kulmen av sin politiska karriär. Vad fan ska han göra som talman? Ja. Alltså han borde ju avgå av det, han borde ju aldrig ha tillträtt av det själv. Han skulle bara sagt så här: med den här landshövdingsposten ger mig, jag är ju för ung. Det är ju som att han skulle vara med i Stjärnan på slottet nu.
Ja, men han är väl ganska gammal för att vara sverigedemokrat. De är ju så jäkla unga allihopa. Han är född 76.
De är 12 i snitt. Och snittåldern är 12. Han är alltså ålderman.
Han är gammelsmurfen i den byn.
Alltså, finns det också jättegamla. Det är väl bara jättegamla och jätteunga. Fast det finns ett sånt glapp däremellan. Det finns väl också så här 90 plus.
Just, finns det det bland politikerna? Inte i riksdagsgruppen? Inte bland
aktiva, men svenskarna som stred för Hitler, sådana dyker ju upp ibland. Men ja, jag vet inte. Ja, men han har väl en gammal själ kanske. Han har en vice talmans själ.
Ja.
Men sen har han det här politiska djuret i sig som vill ut och hugga.
Precis. Slita sig lös från kopplet och bara
hugga av en samens ansikte. Ja.
Men det är lite, men det funderar lite på vad han skulle kunna göra om han ändå skulle avpoliteras. Men då skulle han kanske kunna vara husdjur åt en MC-kille. Sån pitbull terrier som bär Björn Söder i nackskinnet och stoppar dem i sin sidovagn.
Han har en matchande lite sån läderhjälm med fladdrande flärpar.
Så du snusnar stuk.
Det är så enda möjliga alternativa karriär.
Är det Wallace & Gromits MC-gäng här? Det är så jag ser han lite som att han är gjord i lera av de här skickliga animatörerna.
Ja, men jag tänkte han skulle också kunna spela så här lynnig bad guy i brittisk socialrealism.
Mm.
Alltså typ så här, han skulle vara jättebra på att vara den farliga i This is England. Björn Söder har så himla mycket så här Sveriges sämsta ölsinne utstrålning. Att han har aldrig haft en festkväll som inte har slutat med att han har skallat någon.
Det är inte något jobbigt så här, vad mycket glas det blev att diska upp dagen efter. Det är ingen som dricker glas på hans fester, tänker jag.
Nej, just det.
Jag fick förklara mitt påstående där, för jag insåg att det var otydligt.
Det är så himla konstigt kränk om Björn Söder. Av allt man kan säga om honom så säger du han har fester där folk inte dricker ur glas.
Direkt i burken dricker. Som en riktig slusk.
Men han har sådär ryckiga rörelser och pratar högt plötsligt när han är full. Så när han kommer in i rummet så bara så blir det kallare på något sätt. Det blir 0 grader Kelvin. Alltså han kommer fram och så nyper den i båda kinderna, drar sitt ansikte närmare honom så här och stirrar på en. Och då är det så här 50-50 om han så ska skalla en eller brista ut ett stort skratt och krama en, så här dunka en i ryggen.
Plocka fram en jättestor åltårta som han gömt bakom ryggen. Och så är stämningen varm igen.
Ja. Fan vad lätt lurad du är. Man skrämmer dig så lätt.
Varför rycker?
Och sen bara tar en, sen bara tar en hålen och bara daskar i ansiktet på en. Sen bara, ja, nej men precis.
Vad gör du med min ål? Nu är ålen sönder.
Fan vad äckligt det luktar.
Det här ska du betala
för. Skojar bara. Nej, jag vet inte om han är så. Jag fick faktiskt känslan av att han var så här, det jag fick känslan av när han började stå där och mala Aktuellt studion om så här, vad är svenskhet? Då tänkte jag så här på så himla mycket på såna killar eller såna, och finns också tjejer, men alltså att människor har, kan vara så att de har för mycket ett favoritämne. Vet ni vad jag menar? Man sitter typ så här på en fest eller på en efterfest, kanske någon är tyst ända tills den på något sätt kan komma in på liksom så det enda den egentligen vill prata om. Och det kanske är så här fildelning och sådär. Och då bara sitter den och pratar och pratar och pratar och pratar och pratar och pratar om det. Och den är inte på festen för att, absolut inte för att liksom ragga, absolut inte för att dansa. Man är på en efterfest och den bara går från person till person och mal om sitt jävla ämne, vad det nu är.
Det är, det är oftast fildelning eller marijuana-legalisering.
Ja, precis. Just det. Eller något liksom. Så går den bara och ska mumla liksom om, eller så gå och debattera, folk, människa efter människa liksom somnar, bara av, går därifrån och så bara går den vidare och vidare. Klockan 5 på kvällen står under fläkten och pratar med någon som 16-17 år i tjej som har råkat gå fel så här. Och så tänker jag att Björn Söder har varit sen han var jätteung med just frågan så här, vem är en svensk?
Ja.
Att han har varit så i Lund, han liksom ändlösa timmar, för jag tyckte att han hade alldeles för mycket, han hade alldeles för mycket info, han hade tänkt på det för mycket. Man märkte direkt när han ställde sig Aktuellt, så tänkte jag så här, bara att som när använde någon människa någon gång liksom på ett naturligt sätt ordet same så här, i en mening, alltså det är inte någonting,
det är väl inte så konstigt.
Ja, men det är inte någonting folk pratar om i 100% vanligt samtal, eller ljudet för den, alltså så här, när kommer det upp liksom? Nej. Har du någon gång tänkt ett extra på om en same är svensk? Så jag tänkte så här, har du att han hade tänkt på det?
Ja,
han hade typ suttit och tänkt för mycket på sådana saker. Och bara det, alltså jag tänker så här, bara en människa som liksom har haft en total fixering ända sedan någon sån BSS-tid.
Ja.
Ja, precis. Ja, men jag ser ändå Mattias Karlsson lite mer som den där nörden. Björn Söder är mer någon så här krigare på något sätt.
Jag tror han är både hjärna och muskler.
Ja.
Men mest allt. Hund.
Ja, nu kommer det här jag säger tangera det Ola just sa lite. Kanske blir det exakt samma sak och då får lyssnarna aldrig veta, för då tar vi bort det. Men jag tänkte också prata då om det här Björn Söder sa i den här artikeln, där han hävdar att det är en skillnad mellan att ha ett svenskt medborgarskap och att vara svensk.
Ja.
Om man ska koka ner det. För jag, nej, det blir inte riktigt samma sak, tror jag. För jag har upplevt att det allra märkligaste i intervjun har fått för lite plats. För just som vi var inne på, det är ju inte så, no offense, judar och samer. Så överraskande kan det ju inte vara. Och inte heller tyckte jag fokus låg riktigt rätt. Det här var Ola inne på, det här liksom tjabblet, kan man vara både kurd och svensk samtidigt. Det tog liksom någon sorts märklig fart när de diskuterade procenträkningen i Aktuellt. Vi kan lyssna här.
Kan man vara 100% svensk och 100% kurd?
Det är ursprungsfrågan då som de ska diskutera här. Kan man vara 100% svensk, 100%, alltså lika mycket svensk som kurd, utan behöva vara mindre kurd eller svensk? Snårig fråga, känns det ju som, eftersom den handlar så mycket om identitet. Det är märkligt att uttrycka det i procentsatser.
Verkligen.
Eftersom upplevelser av att tillhöra en viss nationalitet kan vara svårt att uttrycka exakta siffror.
Det är svårt att förstå hur den här sifferexercisen ska leda till något konstruktivt.
Precis, så Björn Söder hade ju svårt att svara på det.
Ja, det blir lite svårt, för det man har plötsligt 200% om någonting.
Ja, så om man lägger ihop alla nationaliteter en människa kan uppleva sig ha, kurd, svensk, så blir det ju 100%, säger Björn Söder. Han får inte siffrorna gå ihop. 100% svensk, 100% kurd, det är 200%. Var fan kom de extra 100% ifrån, undrar Björn Söder. De diskuterar ju lite olika här. Är maxet 100 eller 200? De tvingas kalla in Maria Färm från Miljöpartiet. Hur räknar hon? Vad är hennes max?
Jag kan vara 100% svensk, 100% kurd, 100% innebandyspelare och 100% dotter samtidigt.
Hennes max är 400%. För hon slänger in innebandyspelare i ekvationen.
Ja.
Lika mycket som Soran Ismail är svensk, lika mycket innebandyspelare är Maria Färm.
Det är ändå, om man bara har 400% till förfogande, att slösa 100% på innebandyspelare.
Hennes max kanske var ännu högre. Ja. Men då blir helt plötsligt svenskheten en väldigt liten del av... Det är svårt. jag tyckte liksom nyheten var kanske konstig nog. Jag förstår också liksom den retoriska poängen. Som, jag tror det här kommer från Soran Ismail som har pratat, när han sa att han var 100% svensk och 100% kurd.
Mm.
Det fattar jag, men just att, liksom, att han ska behöva svara på just, det fanns så mycket annat att hänga upp en intervju på. De la ju liksom fokus då på den svenska identiteten här. Och det handlar om hur många identiteter man kan ha. Ola var ju också inne på det här. Och själv tänkte man väl mer att de kunde diskutera om har man ett svenskt medborgarskap så är man väl svensk. Det är ju det som ändå är... Nu blir det kanske identiskt med det, Ola.
Ja, men och vad vill du göra med dina insikter om svensk identitet? Hur ska det omsättas i praktisk politik?
Eller varför är det en politisk fråga? Varför ska någon, eller så här, eftersom det inte har, förhoppningsvis inte kommer ha någon typ av politiska följder eller vara intressant i något politiskt beslut.
Varför är det så viktigt?
Varför ska vi då? Men det som är obehagligt är att de vill ju sen att det ska vara avgörande för politiska beslut. Det är väl därför.
Precis, men... Så det är ju anmärkningsvärt. Men jag tycker att det mest anmärkningsvärda lite fallit undan i debatten ändå. Nämligen Björn Söders klassanalys. Det är den jag vill diskutera.
Reagerar också lite grann.
Visst gjorde man det. För det var ju, han är ju då inspirerad av den förromantiske författaren och filosofen Johann Gottfried Herder.
Aren't we all?
Inte alla. Ja, lite till mans har vi väl lite så... Alla har vi väl gnolat på en folkvisa som Herder har letat fram.
Mm.
Inte jag, men säkert ni andra. Han levde och verkade under andra halvan av 1700-talet.
Det här, exakt det här har Björnsson sagt under en sån köksfläkt, en sån studentkorridor i Lund. Han levde och verkade på 1700-talet till en sån sömnig 16-åring.
Nej, men i artikeln så citerar Niklas Orenius, när Björn Söder citerar Johann Gottfried Herder. Herder sa, citerar Björn Söder då, det finns bara en klass i staten, folket. Kungen och den enkle bonden tillhör båda denna klass. Så ser liksom Björn Söders och då Johann Gottfried Herders klassanalys ut. Herder lite förlåten, eftersom han skrev det på 1700-talet. Det här är ju alltså ingen kommunistisk utopi då, där det bara finns en klass för att alla ekonomiska orättvisor är utjämnade. Utan det sägs liksom, även i det här korta sättet, att någon ska vara kung, någon ska vara enkel bonde, men det finns ändå inte flera klasser, inga konkurrerande intressen mellan olika klasser. Hela den här grejen med att det finns klasser med olika intressen, där kanske en jobbar på en fabrik, en äger fabriken, och de har liksom deras idéer om vad som vore bra för dem står liksom mot varandra.
Men det är, ja, precis, men det är att det är allas intresse med det hierarkiska klasssystemet. Det är bra för alla. Det är väl det som är den ideologin, att det är bra med den ordningen.
Intresset är ju nationen och den rådande ordningen då, antar jag.
Mm.
Som nationen känner till att upprätthålla. Ja, precis, att de känner sig som bröder och systrar för att de har samma nationalitet.
Precis, och det som är
de är
bra,
som bara som barn.
Det som är bra för kungen är bra för landet, och då blir det bra för mig, antar jag.
Det märks ju också lite grann när Niklas Orenius frågade, måste man vara nationalist och få vara riktigt svensk? Och då svarar Björn Söder absolut inte. Nej. Att man kan vara sinsemellan olika. Så att du och jag är jätteolika. Alltså underförstått, du är liksom en förtappad kulturmarxist, PK-idiot. Men vi delar ändå någon slags gemensamma, jag vet inte om man uttrycker det flummigt på något sätt, någon gemensam essens, sådär, någon slags kulturella koder.
Och så, alla svenskar har en gemensam botten kanske.
Ja, men det säger ju verkligen något att just att det bandet är så... mycket viktigare än allt annat. Även om att Niklas Orenius och Björn Söder står väldigt långt ifrån varandra då i den här gruppen svenskar. Alltså att själv hade man kanske kunnat tänka att någon i samma ålder som bor i någon annan europeisk stad och jobbar med samma grejer och samma intressen är mer lik en själv än vad folk på landsbygden i Sverige är.
Mm.
Men de tycker inte alls det. Nej. De tycker verkligen att den nationen är viktigare. Ja.
För att det är intressant.
Det är ingen som... Jag är mer lik än de tvillingarna som gjorde den här Brigott-reklamen för ett länge sedan.
Nej, precis. Det finns ingen serietecknare i London som du är mer lik. Nej, än dem, till exempel. Än dem.
Eller Gustav Vasa eller någon annan svensk som du liknar. Det finns alltså bara en klass, och det är alltså inte svenskt medborgarskap som ger en tillträde till den klassen, utan att du har en svensk identitet om du upplever och upplevs vara svensk. Det är ju som att någon skulle vara otroligt identitetspolitisk, men inte det minsta vänster. Att den svenska identiteten skulle vara det enda som är väsentligt. Man upplever sig vara svensk, man delar svenska erfarenheter. Om någon kommer utifrån med andra erfarenheter så kan den aldrig riktigt känna hur det är att vara svensk på riktigt. Det går liksom inte att kommunicera den här erfarenheten över nationsgränserna. Speciellt då inte om man inte ser ut som Björn Söder. Då har man inte erfarenheten av att ha blivit svenskifierad. Det är väl därför all identitetspolitik som är något att ha måste vara vänster. Eller måste liksom i alla fall ta in några andra perspektiv än identiteten.
Du menar att annars i slutändan så blir den här etnonationalismen, SDs etnonationalism?
Jag kan inte se det på något annat. Alltså det här är inget angrepp mot identitetsrörelsen, för den är ju i regel vänster. Men så här sjukt blir det ju om man inte väger in klass i identitetspolitik. Då hamnar man ju här.
Men jag tycker det är så konstigt också, för det låter ju också bara som ett enda stort jävla mys här, liksom. Vi är bara, det finns ingen skillnad mellan kungen och bonden, vi är bara en klass, och är vi bara, skulle vi bara vara svenskar här så skulle det inte finnas några problem. Men samtidigt så har ju de superstarka åsikter kring hur de svenskarna som är här ska tycka och tänka och vad de ska, vad som är dåligt och degenererat och osvenskt och så vidare. Så det är, ja.
Nej, det är så konstigt.
Men det var ju det också. Det var ju det jag sa till Niklas Orenius, att jag har mycket problem med såna som dig, men det är så villkorslös ändå, det här bandet, den kärleken i att du ändå är svensk, så att det står ändå över det.
Men jag tror man måste ha den här Johan Gottfried Herders identitetspolitiska uppfattningen som Björn Söder har för att förstå det här.
Kan det vara så att Björn Söder menar att vi, vårt nationella intresse och vårt klassintresse sammanfaller, eftersom att vi som svenskar tillhör en global överklass, även arbetarklassen, och exploaterar tredje världen?
Nej.
Aha, nej, förmodligen inte.
Nej, tror inte det ändå.
Känner ni till att vi, alltså mänskligheten, lever på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart för planeten?
Ja, Ola Söderholm.
Jag har tagit upp det flera gånger i podcasten.
Klimatet värms upp, oljan håller på att ta slut, djur mår skit.
De hostar och harklar sig.
Djur drabbar av psykisk ohälsa.
Såg en hund med tre ben.
Djur många gånger tvingar att vara med om något helt sjukt som ingen ska vara med. Vad ska vi göra åt det?
Ja, du. Kommer jag komma servera en lösning?
Men jag tänkte att ni bara skulle spåna fritt.
Ola har ju sin idé att vi ska sluta med pengar.
Vi ska sluta med pengar och olja.
Ja. Tack så mycket. En vanlig idé för att lösa de här problemen är ju att individen själv, vi själva, jag till exempel, genom olika små val i min vardag ska stoppa då till exempel den globala uppvärmningen genom min egen livsstil, helt enkelt. Mitt konsumtionsmönster. Att jag då ska bedöma, välja, avgöra varje sekund av dygnets timmar hur jag ska agera för att skapa ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Mm. Och så ska skutan vändas.
Om vi alla går ihop, tänker man då.
Ja, eller mer så liksom att om alla tar sitt personliga ansvar och väljer rätt liksom, i det systemet som vi har. Och det finns ju vissa vinster av den här. Vi kan kalla det den individuella livsstilsstrategin. Den största vinsten kanske är att det får en själv att känna sig viktig och lite moraliskt överlägsen, kanske andra människor. Du, Ola, kanske står tummar på en ekologisk tomat i affären, väljer den framför en annan tomat. Trots att den är lite dyrare känner du dig lite bättre än andra människor. Vinst för dig.
Hem till stekpannan.
Sen finns det en förlust. Och det är totalt skitsamma vad fan som hände i din ICA-affär. För att Kina bygger kolkraftverk. USA vill inte skriva på något jävla klimatmål. Orkar inte ens sätta mig in i det här. Ett matföretag skjutsar runt sin mat i ett jetplan flera varv runt jorden. Samhället alltid uppbyggt så, liksom. Så det finns alltså vissa plus
och vissa minus. Och vissa minus, ja. Mm.
Och anledningen till att jag kommer att tänka på det här just nu är att jag nyligen läste om kampanjen Plastfri november. Har ni hört talas om den?
Nej.
Men det är då två studenter i Lund som har försökt leva helt utan plast i en månad.
Jag skrattar åt en annan grej som jag kommer att tänka på.
Ja, men alltså jag vill verkligen på riktigt absolut inte liksom trashtalka den här kampanjen. För jag fattar liksom att kampanjens syfte är så här att uppmärksamma då hur mycket plast vi konsumerar.
Ja, ja. Det kan väl vara
ja, men det är liksom ett aktion. Sätt. Som en aktion tänker jag att det kan vara bra. Liksom. Ja, för vi konsumerar ju liksom sjukt mycket plast. Tydligen, efter att ha googlat, så är det så att de senaste 15 åren så har vi liksom fördubblat vår användning av plast på jorden. Mm.
Men man tänker ändå inte att när kvartalsrapporterna kommer och plastbolagen studerar dem så ser de att det är en dipp i november. Vad fan är det här? Och så felsöker de och hittar två killar i Lund som börjat ha tygkasse med sig till affären.
Vad får tjejer kring dem? Som du skulle kunna sluta oss och för oss för.
Sluta köna plastfri novemberaktivisterna. Men ja, just det, precis. Då kommer inte plastföretaget sluta göra plast och börja med tyg istället.
Nej, precis. Det finns olika problem med plast. Det bidrar jättemycket till global uppvärmning, för man använder ju olja och mer plast. Mm. Och det bryts aldrig ner. Ett sånt litet sugrör som ditt barn, mitt barn till exempel, dricker en liten juicepaket, kastar han det i dike. Hans barn, 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 barns, barn, barns, barns kanariefågel kan sen sätta fragment av det plastsugröret i halsen.
Och det är
ingens
och
där.
Ansvar att det plastsugröret hamnar i diket.
Jo, det är mitt fel. Och jag tar på mig det. Ja. Men... Jo, men så är det massa grejer. Det är alltid kvar och det läcker också lite andra miljögifter. Det finns massa sjuka grejer med plast och så vidare. Mm. Mm. Så därför kanske det är bra då att visa det genom att försöka leva utan plast helt och hållet i en månad. För det som hände de här människorna är att det går ju inte att leva utan plast i det här samhället. Därför att det är plast i allt. Alltså, de kunde inte köpa några kläder. Man kan göra det en månad kanske, men det är liksom... De var tvungna att göra så här, vi fick ha kvar de grejerna av plast. Men jag tänker att du skulle ta bort allt av...
De skulle ta bort också det som redan fanns.
Nej, nej. Alltså de sa att de fick ha kvar de grejerna. För annars hade de inte kunnat till exempel ha tandkräm eller en tandborste.
Ja, just det.
Eller liksom typ en lampa. Jag menar, allting är gjort av plast.
Mm.
Ni måste gå med på att allt är gjort. Ja,
det går ifall man menar att man inte ska lyssna på just det skivan plast i en månad.
Det går inte.
Kan ge det tipset till de här tjejerna. Då vill jag ha lite enklare uppgifter nästa november.
Det är liksom till exempel så här.
Lev utan plast.
Det här är det andra bandordvitsen i dagens lilla drevet. Jag inledde väldigt starkt med att låtsas som att Danmark ville annektera bandet Nordpolen.
Kontra Ola.
Det är väldigt bra. Hur som helst, de kunde köpa några kläder, för att kläder har ofta en liten prislapp som är fäst med en liten plastgrej.
Ja, det är så himla petigt.
Precis. De kan inte köpa någonting som är förpackat i en plastförpackning.
Nej,
tänker mycket.
Just det.
Inga pappersförpackningar heller, för de är jätteofta så här laminerade på insidan. Mjölkpaket till exempel.
Även så att inte mjölken ska rinna ut på golvet.
Just det, men även så här paket med skorpor till exempel, eller något sånt där som kanske är papppåse. Även liksom många brödpåsar med laminerade på insidan. Och man kan inte heller köpa en glasburk med någonting i. För att glasburken har ofta lite plast laminat uppe i sitt lock.
Ja, just det.
Förlåt att det här är väldigt tråkigt.
Nej, det är bra information.
Ja, men det är just det där man börjar tänka på det. Ja.
Det är svårt att köpa mat, så att gå i mataffären.
Ja, man tänker liksom ens dagliga inköp vad man handlar. Om man då inte skulle få använda plast så skulle det vara väldigt, väldigt... Det som händer är att man kan inte köpa någonting.
Nej.
De...
Så de dog, de här två?
De dog och... Ja.
Nej, det låter också som vi driver med dem. Men det är väl en jättebra initiativ?
Jag kan inte driva med detta. Jag tänkte driva med en annan sak som kommer komma här. Mm. För att, vad ska vi säga? Jag tycker det är jättebra som aktion. Därför att det visar allt det här samhället gjort av plast. Bla, bla, bla. Slutsatsen borde ju då vara till exempel så här. Nu behöver vi bygga upp samhället på ett annat sätt. Lite strukturella åtgärder. Kanske få ändra den här uppbyggnaden. Och då tänker jag så här. Typ storskaliga, politiska... idéer, planer, strategier, lagar, ny teknik, den typen av åtgärder. Opinion som driver fram detta. Och att det såklart måste skötas på ett politiskt plan och inte på ett personligt plan. Det måste vara det som är slutsatsen av den här jävla plastfri november. Men vad är slutsatsen av plastfri november? Nej, för då läser jag en artikel i ETC där man uppmärksammar den här kampanjen. Och då skriver man istället en lista med tips på hur alla läsare ska hålla på att leva plastfritt. Spetsa öronen, för nu ska jag läsa upp delar av den här listan. Kringlan och Ola. Det tillverkas 288 miljoner ton plast varje år. Hur ska vi sluta med det? 1. Köp en tandborste tillverkad av trä. Det var ett tips.
Just det.
Jag vet inte hur borsten ska vara, också kanske av trä. 2. Använd bandage istället för plåster.
Ja, det är inte min stora plastutgiftspost. Just plåster.
3. Sista tipset jag tänker ta upp här. Häfta och nåla istället för att tejpa. Om möjligt, lägger de till. Så det är ett väldigt modest krav kan jag tycka från början. Men sen att man också lägger till om möjligt.
Ja.
Så det är så här, om du verkligen man behöver tejpa.
Där man kan ersätta ett häftstift med tejp. Kan man.
Ja, men du kan nog skriva det här i ETC.
Men inte de alltid sådana? Att man ska bygga sina egna solceller och trampa igång sin dator själv och allt sånt. Det är väl deras...
Är det så? Okej. Okay. Jag tänkte att det mer var så här vänsteranalys, att det är mer det här, ja, det som det du som sa om politiska beslut, att det är sånt jag, min fördom säger att de skriver om. För det här är ju så hemskt att skriva så här. Det här är verkligen hemskt. Det här är ju så här meningslösheten destillerad.
Det är så här, sluta använd kondom. Gör istället
tesaret.
Finska riket. Fast bara i november. Bestämmer för att... Nej, men det är klart man kan göra det. Men det blir mer att när jag tycker man ska marknadsföra det, så ska man i så fall marknadsföra det som en hobby eller ett sätt att fylla sin dag eller ett sätt att mysa. Det är ett jävla mys att gå runt där och peta i affären och ta bort. Man har en kompis med sig, man har kul liksom att göra någon uppgift. Eller det är liksom mer den karaktären. Och det är inte jag emot alls. Nej, det tycker jag man kan få göra för att det är mysigt typ. Men om man vill att det inte ska produceras så jävla mycket plast, då måste man göra något annat.
Ja, ja, ja.
Då måste man kräva politiska beslut. Och det går inte heller. Så då, det är lika gärna, man kan lika gärna skita alltihopa. Men
plast då.
Förlåt att jag liksom klagar på dem som försöker inte använda tejp. Liksom. Det är klart att det är bra också. Liksom. Fast ibland kan jag fan tänka att det inte är bättre. För det gör att man tror att man håller på med samhällsförändring när man absolut inte gör det. Man håller bara på med sin egen livsstil och sitt konstiga mys.
Mm.
Fuck you!
Nej, men det var det inte skulle hamna.
Jag tar sällan på mig att känna skam över mitt land. Jag tycker inte att det är min sak att ta på mig den skammen.
Nej.
Men ett av tillfällena när jag ändå gör det är när det går moralistdrev mot Karl Ove Knausgård. Det är alltid jobbigt.
Då står du på barrikaderna och skäms.
Ja, men jag tycker det är lite jobbigt att, ni vet den här stämningen, att på ena sidan har vi Knausgård, ett geni, vår tids Proust och Strindberg och så vidare. På andra sidan har vi svenska twittrare. Vars sammanlagda begåvning fortfarande är mindre än den som finns i Knausgårds lilltånagel.
Jag vet att du älskar Knausgård.
Nu har du fått säga det. Du älskar Knausgård.
Om man önskar att det hade funnits någon som helst ödmjukhet inför det här gapet i begåvning.
Ja.
Brukar jag känna. Men grejen med svenska twittrar är att de har sitta på höga hästar som sitt default-läge.
Och du skulle veta att de skulle sitta vid Knausgårds knä, knäböja bredvid hans stora fot.
Ja, lite.
Men jag tycker, jag vet att du ska fortsätta, men jag tycker just det med att han är så här, jag tänker mig att det kanske är lite olika kompetens. Om jag nu ska vara väldigt snäll mot de twittrarna så kan jag tänka att de kanske också på ett sätt, alltså att Knausgård är ju så här, han är ju en, alltså han är ju ett geni i sitt eget utövande, sin egen röst, men det är väl klart att det kan finnas dimensioner av samhället som man inte har tänkt på. Han är ju inte en upplyst människa som har tänkt på alla aspekter av, eller jag menar så kanske du säger på dem, men
han är inte lika bra på de här signalorden på Twitter som
han
kan
ju till exempel
dra igång.
Sagt att han är så konservativ så han vill inte ens att det ska finnas vägar.
nej, men precis,
att det ska finnas skog.
Men det tycker jag han sagt på ett rätt så bra sätt. Han, ja, sa, jag, så här, han sa så här, jag älskar också knäskål, så jag kommer också börja försvara honom. Jag tar bara på mig rollen och det ska bli pyttelite polemik. Mm. Men grejen är att jag, precis, han sa så här jävla bra om sig själv, så här, att jag är obrukbar i all politisk debatt, för jag tycker att vi ska sluta använda internet och att vi ska börja leva som på, vi gjorde på 1800-talet och allt sådär. Mm.
Mm. Precis. Vi får väl vara ärliga, ja, men... med att vi alla älskar knäskål, så att när vi säger något taskigt nu så hittar vi på.
Men precis, men vad jag menar är att man kan inte säga här, så här, jag skulle vilja att Knausgård skulle bestämma allt i Sverige för att han är smartast i Sverige, men det är väl mer så här, okej, okay, med det sagt, fortsätt.
Ja, men det, och det är väl inte i och för sig det där att han säger att han är emot vägar och internet, det är ju inte det, den,
han,
de grejerna folk...
Den gamla posten, han vill ha tillbaka en brevduva.
Det är inte de grejerna folk har blivit upprörda över.
Men folk vill ha, för att han säger så här, män och kvinnor har olika biologi och ämnen att göra olika saker till exempel. Och så...
Är det ett direkt citat?
Ja, men han har väl ändå sagt att det är liksom...
Tänk på att jag älskar Knausgård. Innan du försäger dig.
Nej, men menar, tycker inte du att den åsikten får existera i en flora av åsikter i en debatt, Ola? Liksom... Jag menar, det är det jag menar. Jag tycker det är så jävla konstigt att kräva av Knausgård. Förlåt, jag ska snart låta det fortsätta. Jag tycker det bara är konstigt att kräva av honom att han då ska på alla sätt motsvara allas liksom fantasier och egna åsikter om allting. Och att det ska utbryta raseri. Varför skulle en norsk så här, romanförfattare veta allt om jämställdhetspolitiken? Alltså, det är det jag tycker.
Men nu svängde du och började försvara honom, eller?
Ja.
Vart är du? Ja, just det. Det är lite svårt, det är lite svårt att prata alls om det, för att vi är yra av att vi älskar Knausgård.
Ja, vi är yra för mig.
Så vi svänger fram och tillbaka.
I lilla drevet. Vi har det. Vilken härlig yra.
Ja.
Karl-Ove yra.
Ja, men, ja, men, ja, om jag ska slutföra det resonemanget, varför det blir så pinsamt, är det just det här, kanske inte så mycket att kritisera någon, men det där att sitta på höga hästar, default-läget.
Mm.
Att det spelar ingen roll vad det är. Att Knausgårds litteratur... Så där, recenseras, avfärdas på samma vis som nyheten att Ulf Brunberg vill starta en mail-channel. Att det är alltid det där, ursäkta, vem är du, gubbslem, skaffa en analys. De kan inte liksom vara på något annat sätt. Det är så här, jag har inte läst Knausgård, jag har inte läst någonting i hela mitt liv, jag kan ingenting, men jag kan ändå inte vara på de här jättehöga hästarna. Det går inte att komma ner. Hör jag liksom ett av de här signalorden, så då måste jag vara den här patroniserande, ursäkta, analys. Det är så jobbigt att läsa de där. Så här, att någon ens orkar bry sig om Knausgård. Den tweeten har jag läst många gånger. Vad bra att du skrev den. Sittkissare som du brukar kalla dem. Går redo och skriver sina 27 följare att någon ens orkar bry sig om Knausgård. Ja, men man känner,
ja, men det är väl också
all stativ måste inte sparka uppåt, hör vi här.
Men det är väl ett...
Jag pratade om sittkissande män.
Jo, de andra kallar man väl egentligen kisser.
Ja, men det som du kallar sittkissande män, det kallar jag bara en helt vanlig kille som raggar. Han vill ligga med olika tjejer som tycker det. Det är därför han skriver den tweeten. Han skriver inte det för att han är en förtryckt av maskuliniserad man. Han skriver det för att han är på ett vanligt as som du vill ha knullad.
Ja, men av någon anledning så är ju avsexualiserandet hans bästa pick-up line.
Ja, men exakt.
Mm. Precis. Men då, ja,
han sitter kissar för att få ligga, Ola.
Vad är det för fel med det också?
Det är att jag känner skam över mitt land. Jag vill att Stefan Löfven ska kalla upp norska ambassadören och be om ursäkt för de här tweetsen som har varit.
Ja, men det kan jag hålla med om. Tänk om Knausgård skulle flytta nu för att han blev ledsen.
Jag är så jävla rädd att det är det som kommer ske.
Ja.
Men det var mycket med den här moralistläsningen av hans Min Kamp-böcker. Att han gör en litterär gestaltning av sitt liv. Och då är det så att berätta jaget i boken inte hela tiden tänker goda och uppbyggliga tankar.
Nej.
Sådär. Men, och där då väljer Maria Sveland och andra att läsa som en debattartikel. När han är på babyrytmik får han känsla av att han inte alls vill vara pappaledig, utan att han vill ligga med babyrytmikläraren.
Mm.
Sån omoralisk scen som har debatterats.
Men de vill ha lite mer så Robinson Crusoe-litteratur, där man får se en människa gå från hans riktig slarver till att sen bli en fungerande och moraliskt riktig människa.
Det är så roligt att se din bild. Det är inte alls min sinnebild av Robinson Crusoe. Är det det verkligen det handlar om? Handlar inte om någon som tar en slav?
Nej, men det är väl en slusk som hamnar i skeppsnöd. Okay. Eller skeppsbrott. Ja. Okej, okay. Maria Svelan kanske men, älskar bilden nej, men, av fredag.
Jag måste säga att jag inte har läst den där debattartikeln av Maria Svelan. Och det är mycket möjligt att det har raljerats kanske lite för mycket om den. För var det verkligen så hon menade?
Hon skrev inte om den här babyrytmik-scenen. Den har Ulrika Milles moraliserat om i en annan DN-artikel.
Ja, okay.
Men Maria Svelan skrev ju, hon kletade ju Breivik på Knausgård. Jag tyckte att det var rätt befogat att raljera om Svelans artikel. Men,
jag vill bara säga att det kanske skulle ha gått att försvara. Jag hade kanske kunnat försvara det om jag hade läst det.
Ja, okej.
Okay. Jag vill säga det till lyssnarna.
Ja.
Har jag sagt till lyssnarna att jag älskar Knausgård?
Det kan du ha gjort, ja.
Okej, okay. Då kan jag fortsätta. Jo, men det är babyrytmikläran som man vill ligga med. En invändning här är ju förstås att det är litteratur.
Mm.
Ja, det är min största igenkänningsscen i hela min kamp. Det där med att vilja ligga med babyrytmikläran. Jag tycker det beskriver något universellt mänskligt.
Jag kan inte relatera.
Nej.
Ja, fortsätt.
Men förutom då att det är litteratur tycker jag också generellt att det är så lite konstigt att anklaga någon för att vara gubbslem och sexist av såna här anledningar i allmänhet, för att det är något antiintuitivt med det. Alltså, för det är något livet har lärt en om killar, så är det ju att såna som så här vågar så här prata ohämmat och skämta rått. Alltså, det är inte såna killar man brukar få creep-vibbar av.
Nej.
Det här allmän spaning om killar jag har. Utan
jättebra spaning.
Varningsklockorna brukar ju gå igång av killar som har ett behov av att framställa sig som så himla fina och gulliga. Snarare. Eller så, alltså, som så här vill,
jag tappar mig lite nu på den spaningen.
Eller, ja, men kanske,
jag tror det kan vara liksom lite både och. Man kan få creeps. Jag tycker inte det är den totala skiljelinjen mellan vilka man får creeps.
Nej, vi ska inte göra politik av det här eller så. Men inte att man är bara fin och gullig, men sådana som så här, inte vill kännas vid att det finns ett mörker och så här, alls på något vis, och inte kan så här, prata om det. Och,
ja. Du tänker på typ Kapten Klänning, att han hade såna workshops som...
Ja, han är väl det liksom yttersta exemplet på det här. Ja. Att han, den här, vad heter han, Göran, någonting som höll på att undervisa om sexism inom polisen.
Ja, precis. Och torterade en barnprostituerad parallellt.
Mm.
Ja.
Mm. Men det är väl ett problem med moralism, att det är en konstig tanke det där, att den som är mest snäll, den som mest bottnar i sin snällhet, den är den som oftast säger, jag är snäll.
Mm.
Jag tänkte på det ibland också med killståuppkomiker, som ju du och jag har sett många av kringland.
Mm. Jag ser på en just nu.
Ja. Ja, men att de som känns farligast brukar ju inte vara de som går upp och kör på en farlig stil.
Nej, där är jag med det helt och hållet.
Ja.
Där kan man tala om the creeps när det kommer upp någon och har någon liten genusvetenskaplig föreläsning.
Ja, eller så sådana här unga killar som går och kör på så här uttänkt familjevänlig svärmorsdrömstil.
Mm.
Pratar så här om hur vanliga de är. Går upp och gör en poäng av. Det är samma grej där, att den som är vanligast är inte nödvändigtvis den som säger jag är vanlig.
Nej.
Och alltså, de är som sagt, det kan vara lite olika som du säger, Liv. De är säkert ofta vanliga, de också.
Det är vanligt att vara vanlig.
Ja. Men jag säger bara att om jag var tvungen att gissa på vem av den råe eller snälle ståuppkomikern som har sjukast porr på sin dator, så hade jag gissat på den snälla.
Mm, det hade jag också gjort.
Ja, men det är inte så här jättebra skiljelinje, så här skiljer ut vem som är sexist, eller så här, att det är den som säger att den är det, eller vad man ska säga.
Mm.
Men sen är det också helt bizarrt, därför att sexism handlar ju inte om så här, vem är sexist? Typ den enskilda personen är sexist, eller den personen är sexist. Så hela det här, så här totalt efterblivna så här utpekandet av individer skulle vara så här bärare av det värdet liksom. Sanningen är att vi lever i ett samhälle som är format av vissa strukturer som liksom reflekteras, påverkar, avspeglas på alla män, alla kvinnor, ibland mer, ibland mindre. Men jag talar på, eller så här, jag tycker det är så jävla konstigt att så här lägga det så här, om Ulf Brunberg hade utvandrat så skulle vi då liksom få högre kvinnolöner, eller alltså, det blir liksom, eller om Knausgård skulle sluta skriva böcker, skulle det Alltså, ja. Men skit i det, fortsätt, förlåt, jag avåt det.
Nej, ja, men det som har hänt nu med Knausgård är att han var med i en poddintervju.
Mm.
Det är därför vi pratar om honom nu. En poddintervju med Erik Schildt. Och då sa han här, citat, alla män som träffar en kvinna undrar hur det är att ligga med henne.
Det första alla män tänker på när de träffar en kvinna är hur det är att lägga.
Hur det skulle vara att ligga,
hur det skulle vara att ligga med henne. Det första.
Och då gick det igång ett litet drev om det här. Och då tänkte jag, jaha, nu är det den här grejen. Knausgård erkände att han har sexuella fantasier om kvinnor. Gubbslem.
Mm.
Jag hatar Sverige, tänkte jag. Mm. Jag skäms. Det var den vinkeln jag tänkte ha när jag började skriva ner den här spaningen. Men nu har jag hållit på att läsa de här arga krönikorna och blogginläggen om det här. Och det är inte riktigt samma idioti det här som när han har angripits för sin litteratur. Aha. Måste jag faktiskt säga ändå. Lite, alltså att han...
Hatar du Knausgård?
Nu måste vi ta en paus då. Prata igenom.
Du blev precis så där Karl-Ove-fientlig.
Jag älskar Knausgård.
Ja.
Han återberättade i podden att han sa det här under ett författarsamtal i Oslo. När utfrågan undrade om hans objektifierande blick på kvinnor. Då sa han så här, kom igen, det är så. Alla män som träffar en kvinna undrar hur det är att ligga med henne. Eller undrar hur det skulle vara att ligga med henne. Och efter att han har sagt det...
Och så märker jag i salen lite sån... lite sån, men så tänkte jag då... Rätt att det kunde jag faktiskt inte sagt i Sverige. Och då vill de faktiskt bua.
Ja, precis. Alltså, det blir lite konstig stämning i Norge efter att han säger det här. I Sverige, där nymoralismen har gått längre, hade folk buat. Mm. Man kunna säga. Och det är kanske något lite störigt med det här, tycker jag ändå. Det här lite passivt aggressiva. Men att när någon så blottar sig lite mer och lite ärligare, att bli angripen för det. Det är ju fel då, att det är så, här, så ska det inte vara.
Nej.
Det är helt efterblivet. Men här är det ju som att han inte vill bara ta ansvar för sin ärlighet. Eller hur? Det får man väl inte säga i det här landet, stämningen.
Ja.
Han blir, att Knausgård är lite osexigt, snarstucken och paranoid av det svenska klimatet. För det är väl förbjudet att säga nu för tiden att man har sexuella fantasier om kvinnor. Jag tror inte att det är förbjudet.
Nej.
Men jag tycker att det här också, jag tycker att det är en skillnad mot de här moraliserande sakerna om hans romanfigurer. Eller så här roman, alltså att beskriva litterärt någonting. Fast här, det här är ju inte... Fan också. Ett problem som jag har nu, som jag kan vara helt öppen med, det är att jag har ju en annan podd som heter Vice Sixing Podd. Och vi pratat om Knausgård i den podden i fan en och en halv timme. Därför så kommer jag... Vi blev med ursäkt för dem som lyssnar på de här poddarna. För nu kommer jag säga samma sak. Mm. Nej, kanske inte behöver säga samma sak.
Det nej, men säg vad du vill, det gör det. Ingenting ifall det...
Det menar jag att så här, det här är ju inte... Jag tycker inte att man kan... För han börjar prata om att man inte ska moralisera över litteratur, där jag håller med honom till 100%. Mm. Men sen säger han en utsaga som inte har... Alltså det är inte en haiku, det han säger där är ju inte litteratur, utan det är ju en allmän så här, vad ska man säga, spaning eller någonting. Som ju... på ett sätt kanske är en självklarhet, fast å andra sidan är någonting som inte brukar utsägas. Alltså skulle man säga att som så här, alla människor tycker mer om vackra människor än om fula människor spontant, till exempel. Det bara är så, det är sanningen. Typ. Mm. Säg en sån sak. Skulle kanske alla på ett sätt känna så här, jo men det är väl sant liksom. Men det är ändå osoft att säga det. Det kanske väcker obehag, det kanske väcker känslor, det kanske skulle göra att någon buar det. Det är också en känslomässig reaktion.
Mm.
Så det tycker inte jag man riktigt heller kan hålla på och moralisera över en känslomässig reaktion på något som känns osoft att yttra liksom. Eller jag vet inte.
Mm. Nej, men,
jag vet inte om man kan göra det, alltså, jämföra det rakt av heller.
Ja, men det är också säkert en del av det. Att det är liksom... Eller ja, det är klart det är lite så här att ta på sig att alla känner så här. Det är lite störigt också. Men att rent generellt så här bara prata om att han tänker ha sexuella fantasier om kvinnor med sin vardag. Att det är inget fult med det. Men det, att det blir lite fult av att han själv verkar tycka att det är något fult han säger.
Ja, det finns något självgott med det när man vet att man säger något som är känsligt. Och så säger man ändå ett litet smukt len.
Sånt ska ju bara sägas.
Nej, men för att det är väl i hans andra bok i serien som han är liksom som hårdast mot svenskar och svenskhet och sådär. Och då tycker man ju liksom att det är roligt. Alltså det är en frejdig liksom strindbergsk uppgörelse med någonting. Man liksom sliter upp fönstren. Men det är inte så här absoluta sanningar, för att han har ju liksom sitt liksom norska perspektiv på det svenska samhället. Men han vet ju Det finns ju saker vi som har levt här hela våra liv vet mycket mer än Knausgård.
Det är så här, ni trodde att ni älskade Knausgård, men ni älskade Sverige ännu mer. Nej, ni verkligen ransakade
det själva. Det är en skillnad som litteratur, som vi varit inne på, så kan man ju uppskatta liksom frejdigheten. Men som liksom, ja, nu har ni redan sagt, men som absoluta sanningar om Sverige kanske de inte håller ungefär lika bra som att vi borde avskaffa internet.
Mm. Alltså när den här grejen då, alla män, det första de tänker på när de träffar en kvinna är hur det skulle vara att ligga med henne. Det var en grej som en kompis till mig, Axel Andén, kan credda honom. Han sa att det var lite roligt, den här formuleringen. Jag vet, det hade varit rimligare om han sagt att man tänker på om man vill ligga med henne eller inte. Men Knausgård tänkte på hur det skulle vara. Att han så gestaltar hela samlaget i sitt huvud. Mm. Och det säger en del om Knausgård då, författar gärna kanske. Att han tänker på hur var den där shoppinglistan för 10 år sedan när jag gick till Konsum. Så är hans böcker då. Så då, där kanske inte han kan generalisera om andra på samma sätt. För att han är så speciell på det viset.
Man tänker, hur ska jag minnas det här?
Nej, men jag tänkte också år. På det för att...
Vad jag fantiserar om att göra med den här kvinnan?
Nej, men alltså, jag tror, kanske skulle vara mer rimligt att säga så att det kanske på något plan alltid pågår någon typ av sexuell värdering som alla håller på något omedvetet plan så när folk träffas. Men det var också konstigt att man tänka så inom mycket på alla. För man själv kan inte undgå att tänka på så här, när jag har sett honom, träffat honom 2 gånger i olika författarsamtal. Till exempel så hade han en lång, blev intervjuad av en tant som var ordförande för Bergman sällskapet en lång intervju. Och då tänkte jag så här, tänkte han verkligen så här då, hur är det att ligga med den här tanten för sällskapet hela intervjun? Och sen alla kvinnor i hela publiken, det var bara kvinnor, alla äldre kvinnor som går på Bergmanveckan och sen,
du hörde hur det viskades i bänkraderna.
Ja, de vill ju självklart ligga med honom. Jag tänker också att det här, det är ju någonting som alltid omsusar honom, att så här, han är väldigt så här, begärd sexuellt av kulturkvinnor. Men att han hela tiden tänker på det med alla dem.
Alltså besvärar du?
Nej, men det var så mycket att ta in. Jag tänker nästan för sådana människor som... Att det kan bli ett sånt problem nästan för sådana som har... Vad heter den diagnosen? Nu blir det fel för mig. När man inte kan ta in så mycket på en gång. Man är typ autist eller Asperger. När man får för mycket information så här... Att de klarar inte av... Alltså, det kanske skulle kunna vara så knallkod att han håller ett föredrag i ett rum fullt med kvinnor. Alltså, det skulle vara svårt på honom. Han liksom, då får han så mycket information till sin hjärna på en gång. Det är 150 kulturkvinnor. Tänk så individuella samlag. Väldigt elaborerade. Med alla... det är nästan som Rain Man-grej. Att han så snabbt kan räkna alla grejer som har ramlat ner på ett golv. Informationen.
Ja, men också precis att en annan då, när den träffar liksom en stor grupp, skulle bara kunna säga: skulle vilja ligga med hon, inte hon. Men han måste gå igenom alla och tänka hur det skulle vara också.
Att ha fullbordat samlag av var och en.
Olika typer av fullbordat samlag. Alla åskådare, alla publiker. Han träffar mycket människor också, tänker man. Men, ja, precis. Nej, men det är väl ett sätt att han vill vara, uttrycka sig lite drastiskt och härligt när han säger alla, alltid.
Ja, men, precis. Det var verkligen ingen grej ens att ta upp och prata om.
Nej, det var inte en så stor och viktig nyhet.
Det var inte så stor och viktig nyhet.
Att folk blev arga.
Nej, precis. Men det var ändå kul att prata om Knausgård, tycks vi
allihopa. Absolut.
Vi älskar honom.
Ja, det gör vi. Jag kände bara så här att eftersom det är en Björn Söder-special... Det här programmet, det är det inte. Men jag tänkte ändå prata pyttelite till om Björn Söder och Sverigedemokraterna. Mm. För en sak slog mig. Jag kom att tänka på en sak när jag läste de här artiklarna. Om när jag läste psykologi. Mm. När vi läste om gestaltpsykologi då. Mm. Och det enda jag kommer ihåg därifrån är devisen som säger: helheten är större än summan av delarna. Mm. Den känner du kanske till?
Ja.
Man har ju varit med om det ibland.
Men vad betyder det?
Ja, men om du stämmer, jag tänker så här att det är säkert inte så här inom gestaltpsykologin, men om man ska berätta vad som var så kul på en fest, så känns det futtigt att bara räkna upp alla delarna som var kul. festen som helhet blir liksom ändå roligare än delarna ihop.
Det är väl också till exempel om vi hade gått in en i taget i ett bås och sagt vad vi tänkte säga, Lilla Drevet, och sen så gjort en podd utav det och lagt de tre spaningarna på rad.
En klippare hade klippt ihop det, så det lät som ett samtal till och med kanske. Ja, men ändå.
Ja, precis. Men nu när vi sitter ihop så blir då summan utav delarna...
Den blir större.
Ja, någonting.
Det är lite
förhoppningsvis, om vi hade haft kemi.
Om man bara liksom tänker, det finns något som inte går.
Ja, om inte jag bara hade suttit och stirrat sjukt sett på dig.
Nej.
Ja.
Mm. Något som inte går att röra vid. En känsla kanske.
Jag förstår.
Mm. Något, sånt, något holistiskt sätt att se på det. Jag tänkte på det när jag läste de här artiklarna, att det är ju ganska vanligt att Sverigedemokraterna hamnar i någon slags återvändsgränd där de måste förklara vad svenskhet är. Och så tvingas de rabbla upp delar av helheten svenskhet. Och det mest kända exemplet är kanske den här sverigedemokraten som blivit någon slags internetkändis för att han låter så dum när han ja, men ni har sett han. Vi kan lyssna på här när han, det har alla hört kanske, men när han försöker förklara vad svensk kultur är.
Tänker du på då? Fornminnen och ja, som till exempel julafton och midsommarafton.
Mm, han täcker liksom, han kommer inte åt helheten, svenskhet riktigt där. Fast egentligen så fattar ju vi vad de menar när de säger svensk kultur. Vi fattar ju att det är det här luddiga hopkoket av folkdans, vikingar, Carl Larsson, Bosse Larsson, knätofsar, allt det där liksom. Vi fattar ju egentligen vad det är de menar. Att det liksom binds ihop då någon känsla av det här är svenskt.
Inte vifta med armarna så mycket när man pratar.
Precis. Inte sitta jämte någon på bussen om det finns lediga. Alla de här Fredrik Lindström-spaningarna som man kan liksom... Var och en för sig låter det ganska... Då blir det liksom fäbodar, runstenar, ring så spelar vi. Men man kommer liksom inte åt den svenska helheten.
Mm.
Vi vet ungefär vad de menar, om vi ska vara helt ärliga. Så får vi också upp en bild kanske. Bara att vi skiter i den bilden.
Jag tror bara sitter stirrad, för jag har fan aldrig tänkt på det. Nej, men nu när du säger det så, ja, men det kanske är... Man, precis, exakt. Mm.
Ja, men om man ser en bild så här, det här är typiskt svenskt. Ja. Och så är det en bild på Martin Dahlin med midsommarkrans i håret.
Ja.
Så förstår man ju så här, aha, jag ser vad ni gjorde där.
Ja.
För att det är inte typiskt svenskt på det sättet som Sverigedemokraterna menar.
Men det är så mega typiskt svenskt, just det där du sa. Just att ha Martin Dahlin. Just,
ja, men
att
just
ha...
vad vi kanske menar, men inte vad de menar.
Det svenska som finns är att ha Martin Dahlin.
En nyanländ som har fått en midsommarkrans i året.
Nej, alltså, inte nyanländ.
Det är ju inte vad Sverigedemokraterna menar.
Nej,
men det skulle ju kunna vara så här, ja, något som Sveriges Radio gjorde.
Men det har ju blivit det typiska just som en motreaktion mot sådana motrörelser. Eller som en motreaktion mot sådana rörelser som Sverigedemokraterna. Alltså att de enda man har sett i folkdräkt de senaste åren är ju sverigedemokrater och stå upp komiker med invandrarbakgrund på deras turnéaffischer. Alltså det är de enda människorna som har folkdräkt.
Allt det här är sant, men det är inte den traditionella bilden av Sverige som de menar. Och vi vet ju ungefär då vad de menar för liksom luddighet. Men eftersom vi inte gillar dem så ber vi dem ju alltid förklara, bara för att få dem att säga fornminnen, julklappar. Vi vet, om de säger så här, traditionell svensk jul, så vet vi, det är inte, nu menar de inte hur Kakan Hermansson firar jul. Fattar ni vad, alltså, för vi vet, nu kanske hon firar så, Fanny Alexander jul. Men man ställer liksom de frågorna, vad menar du med det, för att få dem att börja räkna upp grisfötter, kan du vissla Johanna. För att vi har den här gestaltpsykologiska devisen på vår sida alltid. Även om de mot förmodan skulle lyckas beskriva alla delarna, så vet vi dels att det inte går, men också att även om det skulle gå så skulle de inte komma åt helheten. Det är ganska härligt liksom, grepp vi har på vår sida.
Mm.
För det hade ju kunnat räcka med att säga så här, det spelar ingen roll om det finns något genuint svenskt. Om det liksom finns en så här platonsk idé om svenskhet. En jordgubbe med vikingahjälm som sjunger allsång med Carl Anton i Vita bergen. Skuttar ut på en sommaräng. I nattsärk. Allt det där. Mm. Även om det fanns en sån svenskhetens idé, så skulle vi ju... Då skulle vi säga så här, men skit i den idén då. Vi bryr oss inte om den. saker förändras? Varför skulle det liksom styra vår politiska uppfattning?
Det är väl också lite så här att den här idén som då kanske en mer så här progressiv kulturmedelklass har om svenskheten är ju också ändrad jämfört med vad de där Sverigedemokraterna har när de pratar om höga näskrus och så. Alltså även den här allmänna känslan då som man kanske så här spelar dum och låtsas inte förstå. Jag tror att den är olika också. Alltså Fredrik Lindström-publiken har en annan känsla än vad Björn Söder och Mattias Karlsson har.
Absolut.
Även när, om de skulle vara ärliga med vilken känsla de tänker sig. För att de har justerat om det till det här med de här saker som har hänt de senaste 30 åren och sånt där.
Ja, men så är det ju såklart att allt är förändring. Men vi förstår ju vad de menar. Eller hur?
Ja, ungefär.
Men det är ju ett, jag bara tänkt på att det är ett så himla bra kort då på sin sida. Att ha det lilla retet så. Att kunna alltid säga, vad då typiskt svenskt? Alltså, eftersom man har den här gestaltpsykologiska devisen. Det är så himla gött att höra dem säga så. Fornminnen. Jag förstår exakt vad du menar, men jag skulle behöva ett exempel till. Julafton. Liksom, jag förstår precis vad du försöker beskriva, men jag skulle behöva ett exempel till. Kokkaffe. Att det är någonting som är så himla skönt att man har psykologin på sin sida. Jag vet inte vad det skulle leda till.
Nej, men det är väl också det här med att man ska ha, att inte bara medborgarskapet ska vara en politisk fråga, utan också den här då luddiga svenska identiteten ska vara en politisk fråga. Att det är det de vill. Men vill man göra det där politiskt, då måste man ju konkretisera på något vis. Och därför de måste göra det, kanske. Eller?
Ja, men det finns ju liksom en inneboende bugg där. Både, det finns ju många buggar i det. Men också den här gestaltpsykologiska då. Att även om de skulle...
Jag menar, för att de vill ha en flummig känsla, att de vill ställa krav på folk och känna en lite flummig känsla, och då måste ju de konkretisera den känslan om de ska ta ansvar för det politiskt, så då måste de säga fornminnen, höga näskrus.
Ja, jag blev på lite gott humör av det. Synd att det inte hjälper så mycket, att det fortfarande är så framgångsrikt att säga så, vi ska bevara fäbodar i Hälsingland.
Ja, men jag är själv svinintresserad av exakt sådana där grejer. Jag älskar så här runstenar och färgbåda folkdräkt och sånt. Men, eller liksom, ja, men jag vet inte. Jag älskar också...
Men du kanske inte älskar dem för att de är svenska.
Du älskar dem för att ditt rashat saknar gränser.
Du älskar dem för att runstenar kan viska till dig hur du ska leva ditt liv. Och vilka människor som har rätt att vara i det här landet.
Vad sa du, Rudstedt? Inga polacker.
Ja, okay. Så.
Det är fortfarande en budget som är gjord av Alliansen. Och en av de posterna är att sänka tidskriftsstödet med 69% eller 79%.
Men,
inte googla.
Det blev kanske 15 miljoner.
Skitmycket pengar.
Konsekvensen mycket pengar för någon liten judisk tidskrift kanske. Lite pengar i statsbudgeten.
Ja, det finns ju olika tidskrifter som bara, eller väldigt stor del, klarar sig på det tidskriftsstödet. En sak man kan göra om man fortfarande vill att det ska finnas till exempel alternativa serier i Sverige, då kan man ju teckna på animation till exempel på Galago.
Det finns ett julerbjudande nu. Så man slår två flugor i en smäll. Man fixar en julklapp också som just räcker det hela året.
Och om man vill att det ska finnas en intressant feministisk och antirasistisk debatt så kan man prenumerera på Bang. Vill man läsa något annat? Det finns ju väldigt många. Hur som helst. Det kan ju vara något man kan tänka på när man ska ge julklappar kanske. Do it.
Ja. Ska vi måste säga hej då?
Tack för att ni har lyssnat. Det här är en podd som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och nu kommer vi ta ett jullov i 3 veckor, men sen är vi tillbaka. Så ha det så fint.
Det är 2 avsnitt som utgår. Vi har valt 2 veckor.
3 veckor.
Okej, okay, 2 veckor.
Men det blir, nästa avsnitt kommer komma 9 januari, tror jag.
Ha det så bra tills dess. Tack för att ni lyssnar. Hej då.
Hej då.
Hej då.